En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
De hade haft stenbrottet för att skapa monument. Ja. Inte för att bryta sten och transportera till någon byggnad under antiken, utan de hade brutit sten under stenåldern för att skapa väldiga pelare och bygga ett tempel.
Och det var helt nytt.
Det var en sensation, särskilt om man betänker hur gammalt det här visade sig vara. För det visade sig, när man frilade Göbekli Tepes ruiner, att det här var mellan 9000-talet och 7000-talet före Kristus. Det är alltså extremt gammalt. Äldsta byggnadsverket som man överhuvudtaget har kunnat hitta gjort av människor, utan tvekan äldsta templet. Välkomna till Harrisons dramatiska historia. Med mig, Dick Harrison, som är professor i historia vid Lunds universitet, och
Katarina Harrison Lindberg, författare.
Och vi är då gifta med varandra, vi bor i Åkap och sitter ofta och har den här typen av samtal där hemma vid lunchbordet. Men nu gör vi det här i vår gemensamma podd. Och detta är avsnitt 3, och då har vi åkt igenom världshistorien från dinosauriernas död över paleolitisk kultur och stenåldersfiguriner och keramik och modegudinnor och allt möjligt, och landat i Göbekli Tepe, den äldsta stora tempelanläggningen i världen, som också är det senaste stora namnlösa mysteriet som man har hittat i Främre Orienten. Och det här har ju folk alltid varit fascinerade av, de glömda ökenstäderna, de märkliga fynden man kan göra när man stöver ut med sin kamel eller sin häst långt bortom alfavägarna. Och för mig som tycker om skräckromantik och kusligheter, så när jag hörde talas om Göbekli Tepe, Isterbukskullen, så drog jag mig osökt till minnes hur jag i min ungdom läste H.P. Lovecrafts skräcknovell Den namnlösa staden. I novellen kommer en utforskare till en okänd ruinstad mitt i öknen. Den visar sig sedan vara bebodd av ett forntida reptilfolk som ännu lever kvar i grottor djupt under komplexet, och som kan, om man är oförsiktig, väckas till liv igen. Så som den fiktive araben Abdul al-Hazred ska ha myntat i sin klassiska fras: det är ej dött som för evigt vilar, och med märkliga ioner kan även döden dö. En profetia om återkomst från mörkret som kan appliceras på såväl påhittade mardrömsmonster som på de faraoner som likt Tutankhamon fick ett nytt liv när egyptologerna öppnade sarkofagerna och lindade upp deras mumier. Nu är ju Lovecraft amerikansk 20-tals fiction, och hans berättelse är totalt påhittad, liksom reptilerna som ska ha levt där. Men staden och liknande märkliga ruiner i öknen har riktiga, verkliga förlagor. Och folk har berättat om sådana här fynd av obegripliga ruiner sedan urminnes tid. Och det är inte svårt att hitta förlagor från medeltid och tidig modern tid. Inte minst i Tusen och en natt.
Jag tänker ju framförallt på staden Irem, eller Iram som den också kallas. Den nämns även i Koranen som en stad, som en ruinstad som finns ute i öknen, som är känd för sina fantastiska pelare. Och på så vis så beskrivs den även i Tusen och en natt faktiskt. Där det sägs att det är en övermodig kung som vill bygga ett paradis på jorden. Och han anlitar alla experter som finns för att göra det här, och han bygger och bygger och bygger, och det tar lång tid, och den här staden blir helt otrolig. Fantastiska pelargångar, underbara palats och hängande trädgård. Alltså allt finns där. Och när han ska inta den här stan så går allt under. Och han får liksom aldrig det här paradiset på jorden, för att det ska man ju inte få naturligtvis. Utan paradiset kommer man till när man har dött. Essens moralen kan man ju då säga i historien.
Men det ska alltså finnas något Iram någonstans i arabiska öknar som man kan leta efter och som, inte Sinbad sjöfaren men andra resenärer ska ha försökt ta sig fram till.
Jajamensan.
Och det här, Lovecraft fiction, Tusen och en natt fiction, men idén att det ska finnas sådana här övergivna, magiska, laddade platser, den är alltså urgammal. Och de lärde har länge grubblat över just var Iram låg. Alltså är det en synonym till Damaskus eller Bagdad eller något sånt där som är stort och känt? Eller ligger det i något sorts ökenområde som man passerar med karavaner? I så fall vilket ökenområde? Vi har själva varit i ett sånt. Wadi Rum,
ja, precis.
I Jordanien, ja. Där det finns lämningar efter forntida civilisationer. Nabateiska furstar eller präster som har knackat in hällristningar, gamla tempelruiner som man kan se från avstånd. Ja, det är kanske Iram som ligger där. Och för er som inte har varit i Wadi Rum, så kolla in Lawrence of Arabia med Peter O'Toole. Det spelades in där och då ser ni de här vidderna framför er och hör den här musiken. Och ja, det är inte helt osökt att tänka sig någon mystisk tempelruin som dyker upp. Man har också försökt, alltså bokstavligt talat från rymden, hitta det här genom radarfotografier, modern teknologi, satelliter och rymdfärjor. Titta på de arabiska öknarna och se om det syns någonting, om man använder särskilt starka tekniska redskap. Och då har man hittat en av de här försvunna städerna, försvunna staden Ubar, som man hittade i Oman. Ruiner som man bara kunde se från rymden 1992. Och sen har man då kunnat analysera den vidare. Så här ligger vi antagligen bara i startgroparna av forskning.
Det är alltså häftigt.
Ja, Indiana Jones come true. Det finns bortglömda tempel och ruiner i öknen som bara väntar på att hittas. Det är alltså väldigt mycket frontforskning där det mesta återstår att hitta.
Jag tänker ju ändå på Petra när man tänker såna här övergivna ruinstäder som ligger långt.
Ja, Petra, också södra Jordanien, i det område som under biblisk tid kallades Edom. De edomitiska kungarna sen drevs bort av nabateerna som byggde upp den här sagolika staden med alla de här klipptemplen. Som naturligtvis Indiana Jones-filmerna utnyttjar maximalt för att verkligen framkalla någon sorts suggestiv magisk spänning. Naturligtvis med nazister i skurkrollerna.
Ja, fast det är väldigt suggestivt och magiskt. Vi har ju varit där, om man kommer till Petra, åtminstone om man är turist. Man kan åka in bakvägen också av en helt vanlig väg, men det gör man inte om man är turist. Då kommer man ju genom den här liksom trånga klyftan, bergskrevan, och så öppnar sig ju helt plötsligt det här området med de här...
Oerhört magiskt. Om man sen gör samma misstag som vi och äter på fel restaurang dagen innan, då drabbas man lätt av magsjuka inne i Petra, och då kommer den ambulans och plockar ut den. Detta händer naturligtvis oss bakvägen, och det är inte alls lika romantiskt och suggestivt, tro mig. Så det går att ta sig dit på fler ställen. Men sådana här platser, de finns alltså. Och det finns gott om dem i Saudiarabien, Syrien, Jordanien, Turkiet. Och framkalla den här typen av skräckromantiska visioner när man träffar på dem. Men jag tror inte att någon plats har satt fantasin eller har potentialen för att sätta fantasin i rörelse lika mycket som just det namnlösa templet på Göbekli Tepe, Isterbukskullen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Året var 1963 och Istanbuls och Chicagos universitet hade ett gemensamt forskningsprojekt i södra Turkiet. En av de platserna som de intresserade sig för, det var en höjd. De kallas för Tell, de här höjderna, som kallades just Göbekli Tepe, Isterbukskullen. Det ligger på en ganska stor platå, med inte mycket växtlighet, ganska ofruktbar, tråkig platå. Som är med bergskedja i norr och branta sluttningar. Så det är lite oländigt och klippigt det här området. Och idag så upplevs det som allmänt ogästvänligt och tråkigt. Men så behöver det inte ha sett ut för alltid. Men då så hittade man den här platsen för första gången. Och man förstod inte riktigt vad det handlade om, Dick.
Nej, det krävs inga djupgående analyser för att arkeologerna då ska kunna slå fast att den här platsen, den har under längre tid varit utsatt både för naturlig erosion, alltså naturen har förändrats, stenen har brutits ned, som mänsklig verksamhet. Men man var inte jätteimponerad 63. Alltså turkarna och amerikanerna, de tittade och tänkte att det här har antagligen varit ett stenbrott. Det var tydligt att man hade huggit ut block. Människan hade kommit hit och huggit ut sten. Ja, och en del av det här kunde man sedan dra slutsatsen att det här gick tillbaka till antiken. Det var helt klart att man under romersk och grekisk tid hade huggit sten här. Forskarna försökte då göra det lite mer intressant genom att ställa frågan, kanske gjorde man det redan tidigare? Hur gammalt är stenbrottet? Hur länge hade folk tagit sig hit? Och så började man undersöka och ställa prognoser. Leta efter hantverksbearbetad sten. Och kunde då skriva tillbaka stenbrottet ända till stenåldern. Och det här låter inte extremt uppseendeväckande. Och det är det inte heller. Jag menar, har man bra sten på ett ställe så är folk inte dummare än att man under tusentals år använder stället. Det intressanta är att ingen av arkeologerna förstod vad det var de såg. Det stack upp märkliga ting ur jorden, vilket vi numera vet är rester efter gamla forntida monument. Men det fattade man inte.
Man grävde inte tillräckligt djupt alltså.
Man grävde inte tillräckligt djupt. Man tänkte att sticker upp stenar och marken, vad är det då? Ja, när det sticker upp stenar och marken idag och man går runt så är det med intill visshet gränsande sannolikhet en kyrkogård. Så är det här säkert en gammal bysantinsk kyrkogård, alltså från österromersk tid, medeltid, senantiken tid i medeltid, trodde man när man såg de här stenarna som stack upp. Och sånt är ju inte kul att gräva i. Jag vet mig vad man hittar. Gamla döingar. Så låt dem vila i frid. Man noterade också att människan hade sabbat en hel del. Bönder hade varit verksamma på Göbekli Tepe, vilket hade resulterat i omfattande mänskligt genererad förstörelse. Bönderna hade plockat bort stenar därifrån bland annat, i omgångar. Och därmed är ju platsen, gissade man, förstörd för forskningen. Det här har redan förstörts av lantbruket, så låt den vila i frid. Vi går vidare och gräver någon annanstans istället.
Så Chicago-folket, de nöjde sig med några korta kommentarer i en rapport och sen så hände det inte så mycket mer.
Nej, Isterbukskullen fick sova vidare i sin törnrosa sömn.
På 30 år. 1993 så kom det en tysk arkeolog hit istället. Lite tysk noggranthet.
Klaus Schmidt.
Klaus Schmidt trädde in på arenan. Och han var inte riktigt lika övertygad om att det här var en obetydlig, ett obetydligt gammalt stenbrott och så, utan han hade tidigare varit på andra platser i närheten.
Nevali Chori och andra platser.
Precis. Och han tänkte att det här kan innehålla kvarlevor från förhistorisk verksamhet som kan vara kanske viktiga att liksom sätta in hela det här området i ett större perspektiv. Så han gjorde en mycket noggrannare undersökning.
Han kontaktade ett museum också i närheten för att få lite hjälp och stöd, och de ställde gärna upp.
Och sen började man gräva. Och nu grävde man ordentligt. Och då visade sig att det här som man hade trott var bysantinska gravhällar i själva verket var höga T-formade pelare. Så det som man hade sett var egentligen bara toppen på de här pelarna, får man tänka sig. Så när man grävde ner sen så såg man ju att det var inte alls några hällar utan någonting som är mycket, mycket större.
Och helt obegripligt, ja, och onaturligt.
Och att de här stenåldersmänniskorna, för det förstod man ju ändå, det handlar om stenåldersmänniskor. De hade brukat den här platsen som ett stenbrott för att det hade funnits material här. Och det var intressant, men det som verkligen var intressant var ju att hela den här platsen var från stenåldern. Det här själva monumentet var från den tiden.
De hade haft stenbrottet för att skapa monument. Ja. Inte för att bryta sten och transportera till någon byggnad under antiken, utan de hade brutit sten under stenåldern för att skapa väldiga pelare och bygga ett tempel.
Och det var helt nytt.
Det var en sensation, särskilt om man betänker hur gammalt det här visade sig vara. För det visade sig, när man frilade Göbekli Tepes ruiner, att det här var mellan 9000-talet och 7000-talet före Kristus. Det är alltså extremt gammalt. Äldsta byggnadsverket som man överhuvudtaget har kunnat hitta gjort av människor, utan tvekan äldsta templet. Man kunde också se att platsen hade besökt och varit i bruk under två faser, alltså känd under en lång följd av millennier. I första fasen hade man rest hundratals pelare, mellan 5 och 6 meter höga. Det är alltså inga små grejer här, utan det är höga pelare i ett 20-tal cirklar. Långt senare, några tusen år senare i den andra fasen, reste man mindre pelare i rektangulära rum. Alltså en väldigt stor, noggrant utlagd tempelarena. Ännu mer fascinerande blev det när man tittar närmare på de här pelarna. Då hittar man reliefer, skulpturer, bland annat bilder av tjurar, tranor, rävar och ett mycket fint utmejslat krokodilliknande djur. Och då vaknar ju min
Lovecraft-hjärna
direkt. Krokodilreptiler har man alltså haft som någon sorts figurer, gudar, symboler, ingen vet. Men man var mycket medveten om dem och lade tid att mejsla ut dem. Men hade det här varit känt på 20-talet så hade Lovecraft kunnat skriva ännu fler noveller om detta. Det här är alltså kolossalt sensationellt. Inte bara för att man sitter tusentals år före Kristi födelse och gör krokodilavbildningar på sten, utan för att det är så oerhört gammalt. Långt innan man börjar med jordbruk.
Ja, det är ju det som är det intressanta här. För man har, traditionellt sett så har man föreställt sig att den här typen av anläggningar byggs inte under perioden då människan är jägare och samlare, eftersom man då lever ett mer nomadiskt liv och man flyttar på sig. Alltså bygger man inte jättestora tempelanordningar i sten som kräver att man är kvar på den här platsen.
Nej, man har inte tid heller. Man har inte möjlighet, man har inte rikedom, möjlighet att avsätta energi och arbetskraft åt det här, för alla måste ju ut och jaga och
precis,
samla.
Man måste röra på sig för att man ska överleva hela tiden. Och det finns ingenting som tyder på att man har odlat och haft djur och sådär och liksom varit bofast på den här plätten, utan
man har alltså letat. Nu är det inte så där jättekonstigt att man
inte
hittar något
ut
just
allt
där.
Heller.
Nej, men att man inte hittar boplatslämningar i templet, det är inte konstigt.
Nej.
För det brukar man inte göra. Templet är heligt, där bor du inte. Men runt omkring finns det inga lämningar man har hittat av tamdjur eller odlade växter från den här tiden. Ingenting. Man har inte grävt ut allt, men tillräckligt mycket för att man ska kunna se att det här är inte jordbrukscivilisationens vagga.
Nej, det ligger inte en stad här.
Nej. Folk tycks, om man ska utgå från fynd man har gjort, ha varit jägare och samlare och möjligtvis ätit viltväxande grödor, en form av enkornsvete, men då är det sånt man har plockat i naturen, inte sånt man har odlat.
Och ändå byggde de det här templet.
Ja, varför? Jag ingen vet än. Det här är fyndet som ställer fler frågor än egentligen besvarar.
Hey, Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Forskarna vet alltså inte exakt hur långt tillbaka i tiden Göbekli Tepe har utnyttjats, för det är inte helt färdigutforskat. Men att folk arbetade och bad och hade ritualer på den här platsen för 11-12 tusen år sedan, det är någorlunda säkerställt. Och då är det en uppskattning baserad på fynd av de cirka 5% av fornminnet som är utgrävt. 95% återstår alltså, vilket innebär att det kan vara ännu äldre. Men utan tvekan, redan det här visar att det är världens äldsta tempelanläggning. Då har vi alltså frågorna. Hur kunde templet byggas av folk som knappt kan ha varit bofasta? Nomader brukar inte göra så här. Vilka gudar och gudinnor har man tillbetts? Varför krokodilreliefer uppe i steppen i södra Turkiet? Hur ska avbrottet mellan de här faserna förklaras? Man är där i några tusen år, lämnade, kommer tillbaka tusen år senare och är där igen. Varför då? Varifrån kom tempelbyggarna? Hur samarbetade man? Det är alltså jägare och samlare som ändå har tvingats ihop eller bestämt sig för att göra det här jättegrejen. Är det en kung eller hövding som bestämmer, eller har man på jämlik basis gått ihop om allt det här? Här saknas det inte forskare och självutnämnda experter som tror sig kunna besvara frågorna. Och alla gissar. Jag menar, är det ett UFO som har landat? En rymdvarelse som har lärt människor det här? Det hade säkert Erich von Däniken hittat på. Vad hade Graham Hancock sagt?
Ja, men han hade ju sagt att det hade kommit folk från Atlantis och talat om för de här gamla stenåldersjepparna hur de skulle göra, och så hade de fått all information av dem.
Sådana här platser som Göbekli Tepe alstrar, närmast frambesvärjer den här typen av märkliga förklaringar, just för att det inte går att förklara med nutida termer och med nutida hypoteser. Vi brukar ju skämta om det här när vi är ute och reser. Jag menar Ale stenar till exempel.
En solklar UFO-landningsplats.
Ja, här finns det då idén att det är en vikingatida gravplats, eller kanske lite äldre, Ale stenar i Skåne då på Österlen. Och så finns det då rivaliserande galna idéer om att det är något så solkalender från bronsålder eller stenålder. Ja, varför inte ett UFO? Ingen vet någonting om ursprunget till gamla tempelanläggningar, i synnerhet om de är så långt tillbaka att det inte finns tillstymmelse till skriftlig information. Och då är det väldigt lätt att länka in dem i såna här stora idéer om att en gammal civilisation har gått under och överlever och har spritt kunskaper, och sen har man byggt tempel och skapat skriftsystem. Det är mycket mer sannolikt att det här växer fram som en lokal kultur där vi saknar pusselbitarna. Vi saknar helt enkelt koderna för att veta vad de där krokodilerna betydde. Och enda sättet att få reda på det är ju att gräva mer på andra ställen runt omkring.
Men det är enormt fascinerande ändå att man tänker sig att personer som rimligen då lever i ett jägar- och samlarsamhälle, samlar resurser och alltså inte bara att det krävs, för det krävs tid och det krävs jättemycket människor för att bygga det här. Så de har ju verkligen lagt enorm energi på att skapa det här jättekomplexet.
Och vi hittade här, Klaus Schmidt och kompan hittade 1993. Det är till alltså nutid ja. Att hitta detta. Och det här är egentligen det allra mest fantasiäggande tycker jag. För det visar ju att majoriteten av upptäckterna återstår antagligen att göra. Man hittar det här och börjar inse hur stort det är i vår livstid. De senaste decennierna. Eftersom man inser att man har feltolkat något tidigare. Och då måste ju vän och vårdning ställa sig frågan. Hur vanligt är det att man hittar sådana här märkliga fynd av gamla civilisationer? Jag menar, vi har lärt oss flodkulturerna. Det är Egypten, det är Mesopotamien, Indusstaden och Kina. Hittar man nya väldigt högkulturer, tempelkomplex? Hur stor potential har vår jord för att visa upp nya fantastiska fynd som återstår att hitta när man nu kan snubbla över Göbekli Tepe på 90-talet?
Det är festligt att såna här, man kan tycka att stenåldern, det har ju hänt, det ligger ju fast, vi vet vad som hände. Och sen så är det faktiskt inte alls så, utan helt plötsligt ett fynd kan förändra läget jättemycket.
Mm. Vi kan ta, för att nu hoppa till en helt annan del av världen, Amerika. Amerikas äldsta högkulturer. Vad får man då lära sig om man till exempel går på mina kurser eller på någon annan kurs på något universitet? Ja, då får man veta att Nordamerika, där fanns inte mycket folk. Det var högar, mycket, man byggde mound builders och så vidare. Då. Alltså lite gräsbevuxna kullar. Sen flyttar man ner till Mesoamerika, Mexiko, Guatemala, där har vi Azteker, Mixteker, Maya och så vidare, pyramidanläggningar. Och så har vi då den andinska kulturen med Inka-folket och morse och så vidare. Det får man veta. Och det här kan man läsa om i läroböcker sen, ja, decennier tillbaka. Men vips! De senaste decennierna hittar man en helt ny civilisation som man inte hade utvärderat innan. Norte Chico. Hur många har ens hört talas om Norte Chico-civilisationen?
I Peru?
Precis. Man har, alltså lämningarna har varit kända, alltså man har vetat att det låg någon pyramid där och där sen första hälften av 1900-talet. Precis som man visste att det fanns lite uppstickande stenar i Göbekli Tepe. Men man brydde sig inte om att börja undersöka de här lämningarna förrän under åren kring 2000. Alltså 7-8 år efter Göbekli Tepe tänker man i norra Peru att ja, vi skulle kanske ta och undersöka lite närmare vad det är för några märkliga fynd vi har här. Det är ju säkert mycket äldre än Inka och Cusco och de här kända civilisationerna.
Men vad är det för tid vi pratar om här då, Rick?
Vi talar om vad man upptäckte cirka 3500 före Kristus. Vilket gör det till jämnårigt med de mesopotamiska och egyptiska högkulturerna. Mm. Och hittar man då en civilisation som blomstrade i fyra dalar, som resulterade i fynd av cirka 30-tal bosättningar minst, bland annat Karal i Sopedalen, där man byggde upp till 18 meter höga plattformar, väldiga pyramidmonument. Och det kan ju vem som helst inse att det här kräver gigantiska arbetsinsatser, det vill säga det måste ha funnits ett samhälle med en kung eller hövding som har kunnat beordra eller motivera folk till att göra stora kollektiva åtaganden. Än så länge vet vi ingenting om deras konst, de tycks inte ha haft några keramiska traditioner, men de byggde gigantiska pyramider tusentals år innan den övriga civilisationen i Sydamerika trädde oss till mötes. Och det här är alltså något vi vet sedan 20 år tillbaka ungefär. Det är alltså ett helt civilisationskomplex med pyramider som han har utforskat i den senaste generationens livstid. Och det ändå är ett någorlunda arkeologiskt välkänt land som Peru. Och det är ju precis som Göbekli Tepe i ett någorlunda välkänt land som Turkiet. Väldigt sensationellt att man kan hitta det så här sent. Jag menar, vad ligger då i icke välkända regioner i världen där man inte har forskat så mycket, när man kan snubbla över sådana här civilisationer bara genom att bestämma sig för att utvärdera något som man har trott ligga där någonstans?
Jag minns faktiskt fortfarande känslan när man hittade Floresmänniskan.
Ja, Hobbiten!
Det var 2004.
Ja, det är inte länge sedan. Det är inte 20 år sedan. Och berätt nu, hur ser den här ut nu?
Alltså det är ju som en väldigt småväxt, så här, drygt en meter, men helt liksom, ja, en människa alltså. Det är inte en apa eller någonting, utan det är en representant för människosläktet som är då betydligt mindre än den moderna människan. Händelsevis så satt Nala och jag tittade på ett naturprogram som handlade om en flores bara här om kvällen, där det visade sig att den här människotypen troligtvis dog ut i mötet med mer storväxta människor.
Men det är alltså bara 12 000 år sedan.
Det är ungefär 12 000 år sedan.
Jag har ju varit på Flores, måste säga. Det är min vilda ungdom som luffade jag runt i Asien.
Hur är det på ön Flores?
Ja, jag var då på Java som är väldigt, väldigt fullt med folk. Och sen till Bali som helt underbart. Och sen så fortsatte jag. För jag vill ju se komodovaraner. Och de lever på två öar mittemellan Sumbawa och Flores. Så jag åkte dit i en segelbåt, övernattade i stolphus. Av säkerhetsskäl, för ödlorna kan inte klättra in och äta upp det i så fall. Och sen seglade vi vidare, jag och några tyskar som fanns i den här segelbåten. Och då landar man till slut på Flores, som är ändstationen. Och sen får man ta en buss vidare på den här.
Men det här var alltså innan man hade hittat Flores-människan?
Ja visst, jag hade ingen aning om att det här var hobbitarnas uren på jorden. Och så jag åkte där som vanlig resenär, och framförallt för att se Flores då största sevärdhet. De tre kratersjöarna på Kelimoto, högst upp på ett berg. De tre vulkansjöarna har nämligen olika färg som skiftar färg då och då. Och det ska man helst se klockan 4 på morgonen när solen börjar gå upp. Och då står då turister och huttrar högst upp på en vulkan och tittar sen på det här färgspelet. Och det är det som att åka in i någon sorts Star Trek-värld. Det är science fiction fast på riktigt. Det ser väldigt, väldigt mycket fantasyaktigt ut. Och sen åker du vidare på de här slingrande småvägarna i den här fantastiskt vackra ön. Tills du kommer till en jordbävningsdrabbad stad, Maumere, där du får sitta och vänta en halv vecka på ett flygplan. Det är inte så kul. Men ön i sig var en enorm naturupplevelse. Vad man då inte visste på 90-talet när jag var där, det var ju att det dessutom var platsen där den sista konkurrenten eller släktingen till oss levde, Homo floresiensis. En meter hög. Jag har kollat i Sagan om ringen beskrivningen av hobbitar, och de är max 130 centimeter enligt Tolkien, och de är ju påhittade förstås. Men det normala är att de är cirka en meter höga, ungefär som människosläktet på Flores var. Så det är inte konstigt att man väldigt kvickt döpte dem till hobbitar, hobbitmänniskor. Flores alltså, Indonesien, halvvägs mellan Java och Australien, vacker ö, och där bodde våra närmaste släktingar tills de av okända skäl dog ut. Nu vill jag hoppas att vi inte utrotade dem.
Ja, enligt det här programmet så var det... Ja, så. Ja. Men,
man har ju trott att vi utrotade neandertalarna också, ända tills man började kolla våra genetiska uppsättning och fann att vi har neandertal-DNA i oss.
Vi är neandertalare.
Så det troligaste är väl att det var intermarriage, att vi helt enkelt gifte ihop oss med neandertalare, och de var betydligt färre än oss, och att de subsumerades in i vår grupp. Det kan ju faktiskt eventuellt ha gått till lite så också, vad vet vi. Eller så slog vi ihjäl dem, men det vill jag inte tro. Döda hobbitar? Nej. Alltså, det här är också intressant. Hobbitar, alltså för 50 år sedan hade vi inte använt termen. Men idag använder vi Tolkiens termer om alla möjliga företeelser i vardagen. Jag menar, ukrainska soldater kallar ryssarna för orcher. Eftersom de är så insnöade på Sagan om ringen-terminologin att de tar den till sig och använder den om sina fiender också. Men som sagt... Hobbitmänniskan, Homo floresiensis.
Ett bra exempel på att vetenskapen gör helt nya upptäckter.
Ja, 2004. Alltså,
jag kommer helt osökt att tänka på när vi pratade om dinosaurierna här för ett par avsnitt sedan. Att man har hittat en ny dinosaurie i Skåne.
Det, ja, i Bjuv av alla
ja,
platser.
Det händer saker hela tiden. Även, vi kan ju tycka att vi vet jättemycket om de här gamla tiderna. Men i själva verket så vet vi ju inte så där fruktansvärt mycket. Så att när nya fynd kommer så gör det verkligen stor skillnad. För helt plötsligt så vet vi plötsligt mycket, mycket mer.
Mm. Det finns en aspekt till Och det handlar ju om vårt intresse och vår vilja att få ut den här forskningen. Göbekli Tepe, liksom den här Norte Chico-civilisationen i Peru, där visste man att det fanns fornfynd. Chicago och Istanbuls universitet hade varit och grävt i Göbekli Tepe. Man hade sett pyramidliknande lämningar i Norte Chico. Så det var inga okända platser. Men det krävs vilja, kreativitet och pengar för att vi ska gräva ut dem. Och så är det ju runt omkring i Sverige också och i alla länder. Det är inte alls säkert att du får lov att gräva fram den kunskap som vi instinktivt anar finns där. Jag menar, att ta bakom Varnhems klosterkyrka i Västergötland. Där har man sedan länge anat att visst tusan kan det funnits en gammal herremannagård eller kanske någon äldre begravningsplats. Man grundar inte sån här kloster vad som helst. Vi vet att det är donerat av en rik kvinna på 1100-talet och så vidare. Då. Men det dröjde fram till de senaste decennierna innan man bestämde sig för att verkligen finansiera en utgrävning. Och vips hittade man Kungariket Sveriges äldsta kyrka. En byggnad från 900-tusental, tidigt tusental, gravfält med identifierbara tidiga kristna. Identifierbara för att de har runstenar. En kvinna hette Kata och har runstenen med sig, där hennes namn står. Och det här är alltså en plats som man har kunnat räkna ut långt i förväg var intressant att gräva på. Eller Uppåkra, som vi säkert ska prata mer om senare, mellan Lund och Malmö, där man har en järnåldersstad som var 7 gånger så stor som Birka. Ja, det har man vetat om att det ligger något sånt ända sedan 1934, men det dröjer till 90-talet innan man finansierar utgrävningen.
Det är det som gör det här ämnet så enormt spännande, att det inte alls är en gång för alla givet, utan att stora förändringar faktiskt kan ske.
Ja, och det är vi själva i många fall som bestämmer när vi är redo för att ta emot den där förändringen. Vi kan välja in och välja bort historia. Eller ett annat exempel, det här är ju nästan lite komiskt, men hur är det med Kalmar stad? Kalmar, känd stad i Sverige. Gammal medeltidsstad, stort fint slott, en turistmagnet. Hur gammal är Kalmar? Ja, enda sättet att få reda på det är ju att gräva lite i slottet och se vad som ligger under.
Och slottet står lite i vägen.
Ja, men slottet behöver ju alltså ingång för kökspersonal, fjärrvärmeledningar och sånt där. Sånt är prosaiskt. Och när man bestämde sig för att lägga lite ny ledning och göra en ny köksingång, ja, då var man tvungen att gräva. Och hittade vad som uppenbarligen är Kalmars äldsta stad, under slottet.
Det är ju väldigt
alltså lämningar efter bebyggelse som sen fick vräkas när man ska bygga ett slott. Och därmed är Kalmar 100 år äldre. Och det här är alltså mitt i en modern storstad. Det är alltså först när man av något skäl blir tvungen till att efterfråga det förflutna som man hittar det. Men och så här gör vi ju igen. Vi väljer bort och väljer in historia kontinuerligt.
Nu har vi ju verkligen tappat vår isterbukskulle här.
Tillbaka till fettet i Turkiet.
Ja, du nämnde i början om de här krokodilfigurerna och att det här är ett tempel. Går du ha någon aning om vad man trodde på eller vad man gjorde här?
Nej, det kan man inte. Man kan rimligtvis tänka att man har haft det som en kommunikationsplats med högre makter. För det är så man sedan använder heliga platser i övrigt. Mosslik ligger i mossar för att man tror att vattnet är någon sorts kommunikationsplats. Kyrkor med altare, där möts Gud och människan och så vidare. Och det troligaste är ju att det har varit någon sorts kommunikationsplats med dem man ber till. Och då rimligtvis offrat böner, offrat djur, kanske människor, men mer än så kan vi inte resonera oss fram till. Men att man bygger en sån här plats måste ju vara för att den platsen har haft en speciell rituell funktion. Annars kan man göra det i det fria.
Och den måste ha dragit många människor eftersom den är så stor.
Ja visst, och de har kommit tillbaka i tusentals år och de har jobbat med det och då har det varit viktigt för dem. Så någon sorts kollektiv kommunal aktivitet. Vi får föreställa oss ganska många människor. Men själva tempelrummet har ju varit mindre och där var säkert eliten. Men någon sorts jägarprästerskap håller till. Mer än så kan vi inte resonera. Alltså man kan tänka sig en shaman där inne. Man kan tänka sig motsvarigheten till våra völvor eller ett regelrätt prästerskap. Men det faktum att det inte är bofasta människor utan folk som drar omkring. Halvnomader eller helnomader. Det gör ju att hela idén om hur det här samhället har funkat blir ett gigantiskt frågetecken. De måste ha haft organisationer, organiserat samhälle, annars hade det här inte fungerat.
Ja, det måste de ha haft. Jag tänker också det som slår mig, och det slog mig också när vi pratade om Venus från Willendorf, att det rör sig om så långa tidsperspektiv. När vi bygger saker idag eller när vi tycker att någonting är jättegammalt, så kan det vara så här att det är 200 år, eller att det, ja, vi har en medeltidskyrka här, den byggdes på 1200-talet. Men här pratar vi om perspektiv på tusentals år, och man har fortfarande gjort ungefär på samma sätt. Det är ju väldigt...
Det är hisnande.
Det är faktiskt väldigt hisnande. Alltså hur,
och man har bara grävt ut 5% av området. In med pengar och gräv upp resten, säger jag. Här har vi en förhistoria som lever, som behöver utforskas. För varje nytt fynd blir det nya frågor. Och det är ju här vi kan verkligen lära oss mer om mänskliga erfarenheter genom att kräva att få de här svaren. Som en vis människa en gång sa, sök svaren och du ska finna.
Och det var allt från Isterbukskullen.
Men det blir nya avsnitt i Harrisons dramatiska historia.
Tack för idag.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.